Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Går jag igång, då kan jag bränna ut mig. För jag har ingen broms, jag har bara gas.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till avsnitt 18 av veckans samtal. Idag tillsammans med Babben Larsson. För er som inte har 100 koll på vem Babben är så kan jag berätta att Babben är komiker och har även arbetat en hel del med tv. Vi kommer att prata om hennes nuvarande program som heter Stjärnorna hos Babben som går på fredagar klockan 8 på SVT. Jag märkte i efterhand att den förklaringen eventuellt var lite luddig i avsnittet, men då vet ni det i alla fall. Vi kommer även att prata om Norra Brunn, och för er som inte bor i Stockholm eller inte vet vad Norra Brunn är så kan jag berätta att det är alltså en gammal och välkänd ståuppklubb i Vasastan här i Stockholm. Jag är för övrigt just hemkommen ifrån Los Angeles där jag hann med att spela in ett avsnitt tillsammans med Hollywoodfrun Maria Montesami. Och ni är en del personer som har undrat när det avsnittet kommer att läggas ut. Och jag kommer alltså att publicera det den 15 maj, så hoppas att ni lyssnar då. Lite andra nyheter är att jag i sommar kommer att göra några sommarspecialavsnitt. Vilket innebär att jag bjuder tillbaka ett par gamla gäster och tillägnar den personen några avsnitt. Avsnitten kommer att vara lite kortare men läggas ut varje fredag som vanligt. Nytt för dagens avsnitt är att jag har en sponsor med mig, vilket gläder mig något oerhört. Föreställ dig varma stenhällar, doften av salt och tång och ljudet av fiskmåsar och kluckande vågor. Ja, dagens podcast sponsras alltså av klockvarumärket Carlex. Bästa sättet att beskriva Carlex är att de tillverkar mekaniska klockor designade efter inslag i västkustens skärgårdsidyll. Inspirationen är exempelvis hämtad ifrån sjöbordar i Smögen, klipplandskap i Orust och solnedgångar över Marstrand. Jag sitter faktiskt med en av deras klockor som heter Smögen framför mig just nu och jag tycker verkligen om den. Den skiljer sig lite ifrån vanliga klockor eftersom att man kan se urverkets rörelse genom urtavlan. Riktigt snyggt. Du hittar hela deras kollektion på www.carlex.se och Carlex stavas alltså med K. Tack Carlex! Nu tycker jag vi rullar avsnittet med Babben Larsson. The next stop's where I get off. Hur mår du, Babben?
Jag mår bra.
Du just hemkommer från Afrika, va? Relativt nyligen.
Just. Jag kom hem i halv februari och sen låg jag i influensan i 2 veckor. Så att, ja, ganska nyligen är det.
Vad var du gjorde där då?
Jag gjorde 2 saker kan man säga. Dels så har jag blivit ambassadör för Viskogen som är ett sånt här trädplanteringsprojekt som har funnits över 30 år då, runt Victoria sjön. Så jag har blivit ambassadör för det och då var jag på mitt första officiella studiebesök kan man säga som ambassadör. Men jag har faktiskt varit och tittat på deras grejer innan också eftersom jag har planterat ganska mycket träd genom åren så att jag har passat på att titta till den. Jag har varit i Östafrika 2 gånger förut då.
Okay.
Så då har jag planerat en studiebesök och varit ute och häst på bönder och tittat på deras grejer. Och sådär.
Okej, var det kul då?
Mm, det var skitkul. Nu fick vi träffa 4 nya familjer i Kenya då. Och prata med dem, och framförallt pratade jag med kvinnorna och hur de har haft det innan och vilken skillnad det blir när de tillämpar de här metoderna då, som de får lära sig av i skogen och blanda liksom träd då. Och det övriga som de odlar, det blir en helt annan grej. Så ja, det är häftigt. Så dels var det det, och sen så var det mer avkoppling. Sitta i nationalparker och titta på djur. Och
ja, gud vad skönt.
Skitskönt.
Ja. Jag har hört på omväg att det är väldigt många komiker som är nere i Afrika just nu. Som typ, tror om det var Kodjo och Soran Ismail i alla fall.
Mm.
Är det någonting för musikhjälp, vet du det?
Nej, men Kodjo har ju rötter i Afrika, så det är väl inte så farfetched. Men jag tror han är från, eller han har ursprung från Ghana, tror jag.
Mm.
Men det möter att han har tagit med sig någon kompis, Soran till exempel, nere också. Men sen, jag tror Öss har varit nere var i Kenya och det är lite trafik så där. Jag tror många åker på Asien och Thailand och Malaysia och Vietnam och sådär, men jag är mycket mer Afrika, och det är säkert inte bara jag, utan vi är väl ett gäng som gillar Afrika.
Mm. Jag har ju varit i Afrika, jag har varit i Egypten.
Mm.
Men vad är det som är så speciellt med Afrika, tycker du?
Ja, Afrika då, alltså som jag räknar med, det som är Sub-Sahara då. Det är ju vårt ursprung, och jag tycker att det känns när man tittar på bilder och när man är där liksom, att det är något, det slår an någonting i mig som jag inte riktigt kan förklara, som är djupare än kanske om jag tittar på bilder från Prag eller London. Jag vet inte vad man ska tro om reinkarnation, men om det är så, vilket jag kanske tror, då tror jag att jag har bott en hel del i Afrika tidigare. Ja, det känns så. Jag kommer hem.
Ja.
Och jag sticker ut som fan. Och liksom, det är inte egentligen... Ja, men det är klart. En vit kvinna liksom sticker ut i Kenya. Så är det ju bara. Du är ju inte normen precis. Utan du blir ju särbehandlad negativt. Så du
är det
ju,
så?
Ja. Mozungo price.
Ja, okay.
På marknaden överallt. Om du inte har med dig någon...
Omvänd rasist.
Någon kenyan. Ja, visst är det det. Och Oj. Det är väl också rätt nyttigt att man får känna på det. Liksom, att du blir särbehandlad negativt på din hudfärg. Jag menar, det är ju det som väldigt många råkar ut för här. Så det är lika bra. Det är liksom bara att... Okej, nu är jag inte hemma. Så är det bara.
Vad kan det vara för någonting, typ?
Nej, men just att folk huggar när det inte är prismärkt. Det är mycket det då. Eller försöka på olika sätt få en att betala noten. Eller, ja, det är lite sån där tendens att du är Mozungo så att du har pengar.
Okej.
Okay. Ja, och även ganska välbeställda kenyaner kan köra det racet på restaurang och sådär. Okej, okay. Ja, men visst, jag kan plocka upp noten, men det är lite sådär, det blir alltid jag som har noten i det här gänget.
Ja. Men har du med dig någon då som är därifrån, eller? Eller hur?
Jag har ju mest rest ensam med guide/chaufför. Väldigt lyxigt.
Ja.
Och då har jag haft samma chaufför väldigt mycket. En kille som heter Simon som är lika gammal som mig. Och man kan tänka sig att gud, han bor i Afrika. Och det är ju som skillnad. Men du vet, nu sist när jag kom ner så här. Vi har pratat mycket om våra döttrar. Vi har döttrar i samma ålder. Och ja, olika saker som föräldrar tänker på när de har döttrar som håller på att flytta ut. Och de blir vuxna och sådär. Och nu sist så här, liksom... Och du ser fräsch ut. Ja, då har han gått på LCHF ett år. Du vet, okay, det är en så jäkla stor skillnad faktiskt. Jag tycker det är rätt skönt. Liksom, för det är så lätt att tänka att de sitter i en hydd och äter ris. Liksom. Ja, nej, vi lever ganska lika liv. Vi som har lite pengar i alla fall på det här jordklotet. Det är en så jäkla stor skillnad.
Nej.
Det är ju en helt annan grej såklart. För det är ju rätt många också i Kenya som ligger runt fattigdomsgränsen. Och det är ett annat liv såklart. Men för de som är med i klassen så är det ungefär samma stug. Men i och med att jag har haft honom med mig då, och han är kenyan. Och dessutom fick jag reda på nu, före detta polis. Och det märks nästan när han tar sig fram. För han, liksom, han har en naturlig auktoritet och det är ingen som muckar med han.
Nej.
Och säger han någonting, då är det det som gäller. Det har jag märkt när vi är ute och åka. Så
okay.
Det känns väldigt bra att åka runt. Och han är också väldigt kunnig guide.
Ja, det är klart.
Och sen var jag nu och åkte också lite med Anna Olivekron, och hon har ju bott där nere i 35-40 år tror jag, och jobbar och pratar jättebra swahili.
Det känns så svårt att prata swahili.
Swahilin är skitsvår. Det är liksom som att det är bara några få moduler och de sätts ihop på olika sätt. Och det är liksom matata, matoto, matita. Man vet inte vad man säger. Alltså det är jättesvårt. För att jag är rätt bra på språk. Men då är ju de här språken där du har grundstenarna som är de här som bygger liksom. Ja, de som bygger på latin och så vidare. Och även de här ordstammarna vi har här uppe kring då. Men när du inte har något hum om vad någonting betyder. Då blir det ju bara blaha, blaha.
Har liksom. De något sånt där klickljud också eller?
Nej, inte. Nej. Det är längre ner. Det är Xhosa.
Okay.
Fast det ska jag inte nu ta det som ett klick.
Okay.
Jag var ju gigd i Sydafrika förra året. Då sa jag just det här. Jag kan göra det här vanligt. Och det som de har, men inte det här. Du är som bara låta. Och så, hur är det att låta? Så frågar publiken. Alla gör det här klickljudet skithögt. Ja, precis. Det där kan inte jag göra. Så hade jag varit en Xhosa, då hade jag varit retarded. Liksom. De var jätteroligt. Jag hade inte kunnat prata rent. Kunde klicka ordentligt. Ja, man får erkänna sin lite korta kommande.
Ja, precis. Men giggar du mycket där nere? Liksom
nej, det var en engångsgrej.
Okay.
Och sen har jag varit med i en sitcom också i Kenya för jag har lärt känna lite komiker där.
Okej. Okay. Ja. Vad handlar den om då?
Det är en sitcom, den har gått i snart 25 år någonting. Den heter Vyodja Mahakamani. Och det är en veckositcom som görs av improvisationskunniga skådisar. Och den utspelar sig alltid i en rättegångssal med tillbakablickar på vad det är som har hänt som gjorde att man hamnade i rättegång. Okay. Och så är det som en fast domaren, åtal, åklagaren och hon som är så här rättsbiträde då, de är alltid samma. Sen är det alltid rike mannen och hans chaufför inblandade och rika mannens fru. Och sen så är det då den dumme masajen Alexander Josfat och hans fru. Och de har ett ganska fast. Och så de går lite så här. Och sen kanske Alexander är på krogen och råkar i bråk för att jag såg en inspelning, då bråkade de på krogen om huruvida de här som låg bakom upploppen efter förra valet då, i Kenya när det dog 1500 personer liksom, för att folk gick ut och slaktade en annan stam med machetes bokstavligt talat. Om de som låg bakom det skulle åtalas i hem i Kenya eller i Haag. Och då passar man på att få in en aktuell samhällsdiskussion fast i då en situation som sen då sluta i rättegångssalen där man får reda ut. Men då okay. Var det tillbaka blickarna som jag var med när de såg någon film då var det väl med att de bråkade en hag, säger happa happa här betyder det var här ska de åta oss. Så vart det handgemäng och så spelar de in då rättegången för sig.
Okej, okay, vad coolt. Men är det någon kinesare där nere?
Ja, inte riktigt sådär. Men när jag nämner att jag har varit med eller, och också att jag känner de som är med då. De är ju väldigt kända, de skådespelarna. Då, vad fan, vad kul. Ja, du är komiker. Ja, du känner Peter Sankar. Ja, cool liksom.
Okej.
Okay. Så jag vill rida lite på det ibland. I trängde situation.
Exakt. Jag är med i den här sitcomen.
Ja, precis. Ja, men nu är det ju 2 år sedan jag var med så att nu har nog folk glömt bort det igen. Jag var med i 2 avsnitt, det var lite kul.
Okej. Okay. Alltså, jag tycker alltid lika coolt när man kommer till ett nytt land. Visserligen kanske inte typ England och USA och sådär, men när man förstår att det finns kända personer som är kända just där, alltså typ komiker. Mm. Jag tycker alltid lika coolt. I och för sig, jag var i Los Angeles för några år sedan, jag åker imorgon igen. Men då såg jag Randy Jackson på stan. Mm. Det tyckte jag var väldigt stort. Så där finns verkligen så här komiker och artister och producenter som verkligen alla känner till. Men det är fräckt. Mm. Du, om du själv skulle få beskriva vem Babben Larsson är, hur skulle du beskriva dig själv då?
Jag skulle beskriva mig som en komiker som har kommit ganska långt hemifrån, tror jag.
På vilket sätt då?
Ja, på det sättet att jag har växt upp i en helt annan miljö och på ett sätt i en annan tid, kan jag tycka. Eftersom jag födde mitten på 50-talet och på en bondgård på Gotland och idag så lever vi i ett helt annat samhälle och jag bor i här i Solna och jobbar som artist och komiker. Det är en lång resa.
Skulle du kunna tänka dig när du växte upp att du skulle göra det här?
Nej. Jag visste inte alls vad jag ville göra. Jag ville bli bonde först. Sen blev jag allergisk.
Så då lärde jag det. Och sen på gymnasiet hade jag ingen större planer mer än att överleva. Och så småningom så började jag fundera på att bli journalist. Men jag orkade liksom inte söka JO eller sådär. Utan jag hankade mig fram på massa olika så här, bara så jag kunde försörja mig. Och sen så råkade jag söka ett jobb på en fri teatergrupp vid ett tillfälle. Och de bara, okej, har du spelat teater? Nej, men ja, hur svårt kan det vara, tyckte jag. Och då fick jag vara med då i en sån här, vad ska man säga, ungdomsverksamhet de hade. Ganska snart så sa ledaren, du är begåvad, liksom, du borde söka sig i en skola. Ho, vad är det för någonting, sa jag. Och så förklarade han då, det finns yrkesutbildningar att du blir skådespelare. Och så hjälpte han mig att skicka efter papper och övningsprov. Och så andra gången jag sökte så fluff, så var jag bara inne. Så det gick väldigt geschwint liksom.
Kände du liksom att det är verkligen det här jag ska göra när du började med det?
Nej.
Inte?
Nej. Alltså själva ansökningen, det var ju kul att spela teater. Det var inte så, och framförallt det var roligt, det tyckte jag om redan då. Men själva intaget då, som är så traumatiskt för många, det var mer för mig en ganska kul tävling där vi blev färre och färre kvar. Och på slutet var man 24 och 12 skulle in, och det är ju stenhårt såklart. Men jag var så glad över att jag hade träffat alla de andra som sökte, för att jag kände hemma att jag var lite udda, jag var lite för mycket, jag pratade lite för högt och hördes för mycket och skrattade lite för mycket och var liksom så här. Men här var alla såna, eller väldigt många i alla fall. Så jag kände fan, här är de är som jag, det är cool. Så att när jag inte kom in första gången, då gick jag med de som hade kommit in och fäste.
Okej.
Okay. Ja. Då satt man och hängde på Vasahov vid den tiden och på den krogen.
Är det den som ligger, förlåt, men är det den som ligger nästan vid Norra Bantorget eller?
Vasaparken ligger den, på sidan där.
Just det.
Dalagatan.
Just det,
ja. Där. Så där var jag och festade med Dan Ekborg och Lena och Lina, de som kom in då på riktigt. Och sen när vi skildes åt och så, då kom Dan och skrek sig, då ses vi i höst. Hej, eller nej, det gör vi inte. Och han, va? Nej, men jag har inte kommit in.
Nej, du var bara med och festade.
Ja, och då fattade inte hon ägg på någonting. Och då fick jag reda på att normen när du har spricka i scenskolprovet sista provet, det är då att man går hem och liksom, om man inte tar livet av sig så blir man fått deprimerad några månader. Och det visste ju inte jag om, för jag var helt ny i branschen. Så att jag tyckte bara det var kul.
Det kanske var positivt på något sätt?
Jag tyckte bara det var en enda happening att söka. Jag blev jättepepper av det.
Ja.
Och sen bara ett halvår efter det så var det prov igen i Stockholm, och då kom jag in. Så att Jag var ganska, vad ska man säga, jag var ganska rå, riktigt jävla rå diamant när jag kom in.
Men vad gjorde du där emellan då?
Jag jobbade på turistbyrån nere på Gotland och disk på restaurang, och jag tog liksom påhugg sådär.
Hur var det att växa upp liksom på Gotland? För alla vänner jag känner som kommer från Gotland,
ja,
de säger såhär, alltså det är helt fantastiskt på sommaren innan Stockholmsveckan, men vintern är helt bedrövlig. Hur uppfattar du det så? Det kanske inte Stockholmsveckan fanns på samma sätt när du växte upp.
Nej, det fanns inte liksom, då. Utan turismen började explodera där någonstans på riktigt. Liksom på 80-talet så kom den här ungdomsturismen. Innan dess så var det mycket mer familjer som cyklade och kampte. Och liksom, det var lite lugnare typ av turism. Många kom och tittade och liksom åkte runt och tittade på naturen och sevärdheten och sådär. Men det här att man åker till Visby och festa, det har varit de senaste 25-30 åren kanske. Men
hur tycker man att det är liksom, hur tycker du det nu att folk åker dit och liksom super när du ska kanske hem och ha det
trevligt? Nej, men jag åker inte hem under den perioden. Jag åker ner mer mitten av augusti, alltså någon vecka in i augusti åker jag ner. Då är det medeltidsveckan, men jag behöver inte vara i stan liksom. För det finns ju också en svans där som festar ganska hårt liksom. Du ser folk ragla omkring i så medeltida klänningar och fulla och sms och försöka hitta sina kompisar. Så helt anakronistiska uppenbarelser. Nej, men när man växte upp då visste man inte om något annat. Det var ju det här lilla liksom. Jag växte upp i en ganska liten socken. Då kanske det bodde 300-400 där. Det är ungefär samma idag. De flesta jobbade inom jordbruket. Några så här pendlade. Det fanns några egna företagare. Man cyklade omkring, man körde moped, man hängde i veken i korsningen. Man väntade på att livet skulle börja lite grann. Och sen så kom jag till Roma på högstadiet, och då var man med moppegänget och åkte runt. Och sen så flyttade jag in till stan då. Och
stan är Visby eller?
Ja, det finns bara en stad.
Okay.
Och då började jag gymnasiet där då, och sen ja, då fick man liksom bara växa upp och flytta hemifrån då, när man var 16. Så att från det jag varit 16 så är jag i princip klar mig själv och liksom jobb på somrarna och plugga och ja. Så att jag tror, och det tror jag många som jag känner, i alla fall från min generation på Gotland, att vi växte upp ganska fort. Och tog sig ut och gjorde någonting. Och sen, många som har drivkraft att ta sig iväg och plugga på fastlandet, men det är också en hel del småtavända och liksom jobba sen på ön. Men med min bransch, jag var hemma och jobbade ett par år, men det är ju så begränsat liksom. Och jag är också rätt rastlös av mig, så jag flyttar på mig efter ett tag. Min längsta arbetsplats har varit 5 år.
Oj. Mm. Men skulle du liksom säga att du hade en bra uppväxt, eller tyckte du att den var bara jobbig? Och liksom...
Jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag menar, jag växte upp på den här bondgården och vi hade djur. Och jag tycker väldigt mycket om djur. Vi hade skog, jag gillar skog. Så att, och sen hade jag mina kompisar och jag var ganska obstinat, så att jag... Min förälder var rätt så gammaldags och stränga, men jag sket i det faktiskt.
Vad innebar det då?
Ja, det innebar att det var liksom ganska mycket sådana... Alltså, när jag var 15, då skulle jag vara hem klockan 9 på kvällarna. Det fanns ingen annan i mitt gäng som skulle vara hem så dags. Utan på sommaren. Utan de andra hade sådär 10-11 som deadline. Så då kunde man vara det sådär, okej, okay, klockan 8:30, vi har jävligt kul här. Ah, skit, jag kommer hem. Och så visste man inte då, då fick man kanske någon typ av bestraffning när man kom hem. Någon utegångsförbud eller du vet. Hade man varit jätterolig, då hände att hon liksom lappte till en sådär. Va? Hon hade lite dålig impulskontroll, morsan. Men i övrigt så var det, alltså hemma, de drev en gård, de jobbade väldigt hårt. De hade inte så mycket tid att hålla ordning på mig, varken när jag var liten eller när jag blev större. Och det... Vi sprang ganska fritt, vi unga. Idag är man ju så... Man vaktar sina barn och... Det är som att det står en pedofil i varje buske liksom. Men då sprang man ju bara hejvilt. Alla unga sprang runt. Liksom. Det var ingen som hade koll.
Nej.
Nej.
Hade du liksom en bra relation med dina föräldrar?
Jag tror jag hade en så bra relation som det gick att ha med mina föräldrar. Så kan jag säga. För att de var lite speciella. Men jag tyckte ändå... Det fungerade liksom. Förutom då att jag tyckte att de var... Otroligt gammaldags och förstockade liksom. Men de i sin tur hade växt upp, och mamma växte upp i ett djupt religiöst hem, och pappa kom ifrån en sån här strandsocken där man, han gick väl i Göteborg jobb när han var 12 liksom. Man får ju respektera, de hade en ganska tuff bakgrund själva liksom.
Mm.
Ganska kargt känslomässigt och var väldigt inriktade på att jobba och driva sitt företag, och det var de jätteduktiga på.
Var det kontroversiellt när du flyttade ifrån Gotland?
Nej, det var det inte. De flesta hade redan flyttat som var min generation, som gick på CV samtidigt med mig. I alla fall de som gick de här 3-åriga teoretiska linjerna, de var ju redan i Uppsala och Lund och Stockholm och pluggade. Men jag tog ju några år på mig och liksom försökte förstå vem jag var och vad jag, för jag ville inte plugga. Jag var inte sugen på att åka till Uppsala eller liksom bli student på det sättet. Utan jag gick väl och fundrade lite på vem jag skulle bli, och sen dök den här grejen med teater upp, och så blev det det, och det kändes väldigt bra.
Hur gammal var du när du kom in där?
20.
20, okej. Okay. Mm. Och det var då du flyttade också, eller? Eller var det samma med det?
Nej, jag flyttade hemifrån när jag var 16, men jag flyttade från Gotland när jag var 20.
Ja, precis. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Fanns det liksom någon ståuppscen då? För att jag ser ju dig som liksom den gamla skolans komiker på något sätt.
Nej, det fanns det inte. Utan jag var färdig från plugget 80. Och jag gjorde mina första krogshower, enmansshower, någonstans 83-84. Och då hade jag med stand-up i showerna, fast det fanns inte som genre. Men jag stod där och pratade som mig själv och om olika ämnen. Det är ju stand-up liksom. Men sen kom genren. Jag tror att han var ute... Magnus Härenstam var runt med något som heter Föredraget 86-87, och det var bland det första, fast det var ju en ganska genomskriven föreställning, men det är ju ganska mycket stand-up. Det ska bara verka improviserat, och det var det också. Men 88 kan man säga är året då stand-upen kom till Sverige, då den importerade som genre och etablerade sig. Så det var ju 8 år efter jag var färdig.
Men var det typ du och Adam Malmberg och, eller vilka var det då?
Jag var inte med i precis första månaderna, men det var Adam Malmberg, Jonas Hallberg, programledare då, ganska hyped på SVT. Och sen så var det, eller fanns på SVT då, och sen var det en producent som heter Bertil Goldberg som hade jobbat med Nynäen, Nationalteatern och lite annat. Så de tre satt sig ner och tog ett beslut på att nu kör vi. Och sen kontaktade de folk som de visste var roliga och som skulle kunna passa och testa det här. Och då kom jag med ganska tidigt i den där. Så hösten 88 så gjorde jag min stuppdebut.
Och vart var det då?
Umeå,
okej. Hur var det på den tiden? För nu så, alltså, jag går ju ibland på Norra Brunn och kikar liksom, för tycker det är helt roligt.
Mm.
Men hur var det liksom på den tiden? För nu känns det ändå som att större delen av publiken är med på vad som händer.
Uh-huh.
Men det kan de ju inte ha varit på den här tiden, eller?
Nej, men det fanns en väldigt nyfikenhet på själva genren då, så att det behövde egentligen inte vara ett känt namn, utan folk gick bara för att det stod att det var stand-up. Så det var ju en viss fördel då för de som inte var kända. Sen slog ju vi som kom i första vågen igenom när Slängde i brunnen kom på TV då, som var ett TV-program som kom 90-91 någonting, som bara var stand-up. Och då så etablerades då Lenny Norman och Adde och jag och Jan Bylund och Ola Skog var en stor stjärna, och ja, vi var liksom ett helt gäng som var den här första vågen då. Och ja, Thomas Åhrensson, Lasse Eriksson, vi var liksom, och sen så har det gått lite upp och ner, va? Det var en svacke sen ett tag, det kom inte så mycket nya komiker, så kom Lasse Lindroth och bara liksom ny kille, nytt sätt, och körde den här liksom invandrarhumorn och liksom hade, var väldigt liksom ny och fräsch då. Ja, så var det en svacka igen. Ja, sen kom Stockholm Live, ja, då körde de, och så var det en svacka så där, så går Schyffert, nu gör jag kanske det här fel ordning, men liksom det har varit så här, aha, så kommer det någonting. Och just nu till exempel så finns det väldigt mycket komiker och komiker wannabes, men det finns inget fönster. Det finns inget TV-program, och det är en katastrof, för det finns ett gäng bra komiker som verkligen är redo för ett nationellt genombrott, men de har inget skyddfönster.
Vill du nämna någon?
Isak Jansson till exempel är en sån kille som absolut är mogen. Även Erik Löventhal, och det är jäkla bra komiker som kämpar på. De gör enmansshower, men det är inte riktigt så där att folk är medvetna om vilka de är i de breda lagren. Det är synd.
Vad hade du för material i början?
Ja, vad hade jag? Jag grävde ganska mycket där jag stod liksom, från vem jag är. Att jag är gotländska, drev med turister, Stockholmsturister, drev med mig själv, hur jag ser ut, min bakgrund, mitt kärleksliv. Ja, jag grävde där jag stod. Det gör jag väl fortfarande, tycker jag.
Ska man liksom försöka göra ner sig själv eller?
Nej, det behöver man inte göra. Men
det känns som att många gör det.
Ja, men det är ganska sympatiskt att man ändå visar att jag vet att jag inte är perfekt. Men det är inte den och den och den heller. Mm. Och så börjar man liksom skoja med. För att om någon kommer upp och bara säger att du är fel på det där och det där. Och du är dum och du är tjock. Och du, den här kändisen är fan, du vet sådär va. Så, ja, och du då, känner man ju till slut. Mm. När någon inte har någon liksom sån här lite självrannsakan alls, då blir man lite såhär, ja men du, är du så jädra perfekt då? Då är det bättre, det blir mer sympati tycker jag om någon då säger liksom, jag kämpar med det här och jag får ingen tjej, eller jag har ju si och så liksom. Men.
Ja, exakt. Men det där är intressant tycker jag. Jag var även och såg med Messiah Hallberg, han är ju raka motsatsen. Mm. Han ska, för de som inte vet hur man är, så han framställer sig själv som att vara överklass i Stockholms innerstad och sådär.
Ja.
Varför funkar det då?
Men han har ju nästan som en figur. Så jag tror folk liksom fattar att det där är så uttaget så att det där är inte riktigt, riktigt sant.
Mm.
Men det funkar ändå därför att han är väldigt skicklig. Han är ju duktig liksom. Men han är ju nästan på gränsen till utklädd och stylad faktiskt när han kör stand-up. Och egentligen så men det funkar, och då kan man inte säga att den går gör så, för du gör det.
Ja, exakt. Ja. I avsnitt 10 av podden så var Hasse Brontén här.
Ja.
Och vi pratade lite om hur ett skämt är uppbyggt.
Mm.
Och det där, det känns väldigt intressant och spännande, för att det känns som att många tänker lite olika på det där.
Mm.
Hur tänker du på hur det är uppbyggt? Kan liksom vad som helst bli roligt?
Ja, det kan det.
Hur då?
Alltså, inom vissa gränser. Det är klart att katastrofer som har drabbat många och som kanske har gjort att det blir landsorg av typen Estonia och tsunamin kan vara svårt och kanske till och med olämpligt att skoja om. Det finns ingen anledning att riva upp liksom. Men du kan skämta om det mesta. Det gäller bara att hitta angreppsvinkeln. Och även om du kan skoja och inte bara kanske skoja om Estonias förlisning, så kan du alltid skoja om utredningen, hur man skulle, om man skulle bärga eller inte, och all de här turarna och konspirationsteorierna, sånt kan man ju skoja om. Mm. För det har inte med själva olyckan att göra egentligen, utan efterspelet och myndigheternas tafatthet liksom. Mm. Men i grunden så är ett skämt alltid ett upplägg och en poäng. That's it.
Men det handlar väl mycket om liksom hur man levererar det också. För att nu kanske det är, jag vet inte, men det känns inte som jag skulle kunna göra det där. Alltså.
Nej, det är inte säkert. Alltså det är mycket timing.
Ja, jag tror just den timingen har jag aldrig haft, tror jag.
Ja, ah, okej. Okay. Det är hur man trycker till det.
Men kan man lära sig det på något sätt? Alltså, liksom...
Timing är en svår grej att tillägna sig om du inte har det, tror jag. Det tror jag... Det är lite som att vara musikalisk. Du kan ju ta väldigt mycket sånglektioner och kanske kom liksom close enough. Men du kan ju aldrig få Whitney Houston-flowet liksom. Men det finns ju de som, trots att de inte har superbra timing, du kan jobba sig en bit upp i alla fall i kvalitet, tycker jag. Även om de inte, timingen är deras grej liksom.
När du skriver skämt då, vi säger att du går här ute på gatan, liksom, kommer du att tänka på någon sak då? Och så Hasse exempelvis, han skriver ner telefonen att det inte var någon idé. Och så filar man och slipar man och så kommer du att testa. Eller hur fungerar det där?
Det dig? Funkar så. Jag gör ganska mycket olika saker. Jag håller ju både på med stå upp, jag föreläser, jag sjunger och jag är programledare och allt möjligt. Så att jag har perioder när jag skriver stand-up. Och när en sån period kommer, då brukar jag säger till min hjärna att nu letar vi roliga saker. Och då öppnar sig, eller det blir som att man sätter på sig komikerglasögon. Plötsligt ser allting liksom kul ut. Även om det bara är ett vanligt liksom fyravåningshus här med lite påbyggt och de har inrett vinden där och hängt upp skitfulla gardiner, så är det ändå kul liksom. Så att man ser skämt överallt här plötsligt, som du kanske inte gör då. När du är inne i någon annan period liksom, där jag förbereder mycket föreläsningar och sånt, då börjar jag plötsligt säga, ja, där var en intressant artikel i tidningen. Ja, men titta, här står det om stress och utbrändhet. Och där var precis den här filosofen har tagit upp det här som jag tänkte sätta ord på nu. Liksom. Så jag tror att, och det där tror jag kan du tillämpa vad du än gör. Att du kan liksom, when you set your mind up, va, då plötsligt så kommer du in i ett flow och plötsligt så handlar väldigt mycket av det du säger och läser och hakar tag ut på stan, handlar om det som du har bestämt dig för att du ska fokusera på. Har du inte upptäckt det?
Jo, men exempelvis när man hör något ord för första gången. Nu kan jag tänka mig att det här du menar då, att man hör ett ord och så plötsligt så hör man ordet när man är ute och pratar med någon. Alltså helt apropå. Är det så lite du menar? Eller?
Ja, att man liksom, just det. Man hamnar... Eller till exempel om du pluggar nu och så håller du på med ett visst ämne och så plötsligt ser du att det finns, ja, nu kommer en ny bok om det ämnet och titta, här var en artikel och fan, nu snackar de på tunnelbanan om precis det här liksom. Du hamnar i en sån här flow, någon slags synkronicitetstunnel med den här grejen som du har riktat in dig på, att nu jäklar, nu ska jag verkligen fokusera på det här. Och precis så kan man också göra med komik, att nu ska jag se det roliga till varandra. Det gör man inte varje dag. Man orkar inte riktigt ta på sig dem där alltid, för ibland så är det inte så jävla kul när man går ut. Man är bara skittrött och man ska släpa iväg sig till kemtvätten och hämta ut någon matta som hundarna kräks på liksom. Och då säger man inte roliga, det är bara, du vet va. Så att sen är det ju mycket, när du väl har kommit på vad du tycker är kul, så är det ju mycket att sätta en attityd till det också då. Vad är en lämplig attityd till det här? Är det att gå med det här och tycka att det här är skitbra med den här miljöförstöringen? Eller ska jag ta den förväntade vinkeln att jag är emot den? Eller ska jag uppmuntra folk att smutsa ner mer och se vad som är? Alltså, du vet, sen gäller det att börja klura på från vilken vinkel du ska anfalla liksom.
Ja.
Så du har bytet, men du kretsar runt och liksom så här, testar lite olika så här, och sen plötsligt bara så, nej, men jag tar det.
Ja. Det är väldigt intressant det där, för att Och så ska det ju märkas också, eller det ska ju kännas som att ni går upp och bara pratar såklart.
Ja.
Men det är ett sånt otroligt hantverk bakom,
mm,
just med det du pratar om nu.
Mm.
Ibland så när jag är på stand-up så tycker jag det är intressant om man tänker att ah, nu kommer han eller hon dit,
mm,
i det här materialet.
Ja.
Men så tar det en vändning,
mm,
och sen kanske till och med tillbaka en gång till. Att, mm, det, att man, mm, liksom lurar igen lite. Det är väldigt, det är jättesvårt kan jag tänka mig, men väldigt kul.
De skämten är väldigt kul att räkna ut tycker jag, hur man... Ja, men hur man konstruerar ett skämt där man pekar åt ett håll jättetydligt och alla, ja och nej visst. Och sen så, jag kommer ihåg ett exempel när, nu är det väldigt många år sedan, men när, det är ett sånt exempel när Eva Dahlgren och Eva Attling gifte sig. Det var ju sån enorm uppmärksamhet i tidningarna. Det var ju så här svarta krigsrubriker liksom. Eftersom både var kända också då, så blev det ju extra så här kittlande att de... var liksom, ja, man visste ju kanske att Eva Dahlgren, men det här med Eva Attling och det här, och hon hade lämnat, du vet, Niklas Strömstedt under uppmärksammade former så där. Och då kommer jag ihåg att jag skrev ett skämt som var så här, fasen vilket liv det är nu om det här med att Eva gift sig. Jag fattar inte, jag tycker 8 års åldersskillnad, det är väl inte så mycket. Och då har man pekat ett visst hål och alla går med, mm, och så plötsligt så sticker man åt ett annat hål, och när man kommer på de där skämt, så känner man, ja! Liksom, ja, det här, alla kommer att gå med där och tänker, nej visst, det är ju inget märkvärdigt, att de är flöt, ja nej, 8, ja okej, okay. Du vet, så får du det här skrattet, ja, så blir liksom, ah, du har ju varaskt mig, tack babbe liksom, ja, det var kul liksom. Mm.
Jag har även hört dig berätta någon gång att, ja, men du brukar poängsätta den här skämt, alltså, mm, typ en 2, 4, 5, 3, mm, och så ska du gå ut på 5.
Ja.
Hur fungerar det där?
Nej, det är väl att man bygger ihop en rutin, som det heter. En rutin, det är ju ett antal skämt som handlar om samma ämne. Så jag kanske skriver en rutin om att jag köper gamla bilar och att de fungerar dåligt. Och då vill jag gå in på ett bra skämt som gärna kan verka vara ett enstaka skämt som jag planterar. Och sen så sätter jag igång och går igång på de här bilarna. Och då vill jag ha starka skämt i början. Sen kanske jag puttrar runt lite så här på 2 eller 3 och någon 4 och sticka hit och dit. Men så vill jag gärna gå ut på den starkaste jag har. Och det är liksom... Och i fortsättningen så tänker jag... Du vet, och så kommer det någon så här payoff som är den starkaste i hela gänget. Det känns bra. För då har du ett skratt och ligger och glittrar på liksom tills du går in på nästa grej som då, där du börjar från noll igen. Så att jag tänker lite så. Det är ju som en dramaturgisk kurva kan man säga. Ungefär som, ja, en pjäs eller en musikal eller vad som helst. Att det kulminerar, fast det är det lilla då. Bara det här lilla ämnesområdet kan du också tänka topografiskt hur det ska gå upp och ner.
Men finns det utrymme för att improvisera det här med den också på något sätt?
Självklart, det finns det.
Och hur kan det te sig då?
Nej, men det kan te sig att du får någon mottugg eller du frågar, ja, gamla bilar de går, eller hur? Ja, hade. Och så kommer det något. Ja. Och då får du ta hand om det såklart. Du kan inte bara använda publiken som bollplank. Du gör ju en del så här, va. Mår ni bra? Nej, säger någon. Nej, vad synd. Alltså, så har de ingenting på det. Det är självklart så kommer någon svara nej någon gång.
Ja, exakt.
Du vet, man tar såna här retoriska frågor. Eller man tar micken och tittar ner i golvet och säger, ja, kul att vara här. Verkar inte speciellt trovärdigt.
Nej. Men det där känns som att just, ni kallar ju för häcklare, sådana som kanske liksom munhugger i publiken. Ja. Det känns som att svenska komiker inte uppskattar det på samma sätt som utländska. Stämmer det? Eller är det bara liksom någon författad mening som jag har?
Jag tror vi är mer van att jobba i fred. Vi har inte så mycket häcklare. Men har du en häcklare så piggar det ju upp om den är användbar. Den kan ju också vara väldigt, väldigt elak och gå in för att sabotera, eller så full att den inte är användbar. En del är ju så, som jag kallar det då. Alltså du kan kasta skit på den, men den fattar inte för den är för full. Du vet, det bara blir okej. Okay. Och så säger den så här, och det är ju inte den får du försöka bara störa ut och liksom jobba förbi då. Men har du någon som kastar upp något kul, Det måste man uppskatta. Då studsar ju. Det är liksom, ja, och så blir du lite så här, ja, kom på något nu då. Säg något, svar något där.
Men så där, jag tror jag kan relatera på något sätt. Och det är väl typ när man, om man ska föreläsa om någonting, eller ja, om man ska ha en presentation.
Mm.
Om man är väldigt påläst på sitt, jag kallar det material då.
Mm.
Men sen så kanske det kommer en fråga mitt uppe i allt. Om man är påläst på sitt material, då är det ju roligt att få den frågan, ja, få den lilla... breaket
Och det livar ju upp i det här att du har stått och pratat jättelänge. Mm. Ja, fast hur händer med klimatet om det där händer? Mm, det finns uträkningar på det och jag läste precis det här materialet och så känner man, yes, det här kan jag liksom. Jag parerar det här, det är inget problem för jag vet vad jag snackar om. Liksom.
Ni har ju ett annat begrepp, så det är bombning, alltså man bombar, man bombar ett sätt exempelvis. Att det går käpprätt.
Mm.
Och jag var, inga namn nämnda, men jag var med om en sån på Norra Brunn. Jag får kolla på Asse. Och det var jobbigt för mig och deras vägna.
Mm.
Hur, det var inte Hasse som bombade då kan
nej,
vi säga.
Nej, utan han
det
brukar
var,
inte bomba.
Nej, utan det var de tidigare.
Ja.
Men hur hanterar du det? Eller det har ju förmodligen hänt någon gång. Liksom, att man...
Det händer inte mig jätteofta. Det kan ibland om jag hamnar på ett firmagig där det är väldigt mycket gubbs som sitter. Så kan det hända fortfarande att den som har högst status, för den styr hela gruppen när det bara är män, väldigt tydligt. Så om inte den vd:n eller koncernchefen liksom är råd, då kommer du inte få skratt. Sen kan de komma efteråt och säga att det var kul. Men är det riktigt så här på en hög nivå, då visar de ingen, de ger ingenting liksom, utan det möter att några tyckte det var kul, men de solidariserar sig med högsta statusinnehavare liksom. Och det har hänt ett par gånger att det är på det sättet. Men då vet ju jag att om det här har varit ett normalt sammanhang och det har varit kvinnor med och det har varit med blandad publik och det inte har varit så jävla mycket pinnar i arslet här, så hade det här funkat. Det är inte bara jag. Det är inte en monolog, det är en dialog. Och vill inte de svara, då kan jag inte hjälpa dem, förstår du?
Mm.
Så att... Sen måste man också gå hem och fundera på, finns det någonting jag kan göra för att det här ska hända igen? För det måste man alltid tänka. För det har jag hört tillräckligt många gånger att komiker som har tvärbomber kommer och säger, fy fan vilken tråkig publik, vi har en ny bokning. Ja, men du behöver också lite självansvar.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hur du liksom jobbar. Det är inte bara att få en ny bokning och liksom tro att det ska gå bättre om du inte verkligen går hem och funderar på hur blev det så här? Vad sa jag? Vad ger jag för signaler? Var det någon där jag kan prata med? Kan jag utvärdera det här med någon? Så att jag liksom har ett bättre golv att gå på nästa gång. Så inte åka igenom en lucka som jag gjorde här. Det är skitjobbigt att bomba. Och alla tycker det är jobbigt. Komikern tycker det är jobbigt. Publiken tycker det. Och bokaren tycker det. För alla vill att det här ska gå bra. Så att varje gång någon bombar. Det är, och är man med på en sån här Norra Brunnkväll. Och första komikern bombar. Och kanske inte konferensen heller är bra. Då vet man, nu hänger det verkligen på mig. Alltså.
Det var ju verkligen så det var. För att det var de två första som var jobbigt.
Och då är det skitjobbigt. Alltså.
Mm.
Då vilar allt på Hasses axlar.
Ja.
Att det här ska bli en lyckad kväll för publiken.
Det kändes verkligen som att han räddade upp allting verkligen. För det var otroligt roligt.
Och det måste han göra.
Mm. Men om inte han skulle rädda det, då, alltså, det skulle inte vara värt att gå in
Nej.
För de pengarna.
Nej.
Sådär.
Nu är det inte dyrt att gå på Norra Brunn, men nej, det skulle ändå inte vara värt det. Det skulle verkligen vara så här, nej, vi fick inte den underhållning. För att när du står på affischen, när du står på hemsidan, då har du faktiskt lovat att du ska komma dit och leverera. Och förvånansvärt många just på Norra Brunn har jobbat runt på andra klubbar, jobbat mycket på sina kompisar i publiken och så vidare, komma till Norra Brunn och inte förberedd på vilka som sitter där. För det är en helt ny mottagargrupp för många. Får man jobb för studenter och liksom kompisar på gratisklubbarna, så kommer du till Norra Brunn där det sitter kanske tre bord med liksom äldre banktjänstemän. Du måste liksom vara beredd. Du måste veta vad som väntar och du måste ha förberett skämt som funkar för dem.
Mm.
Och inte bara tänka att de kan behöva höra det här. Nej, men du har faktiskt lovat att de ska ha kul.
Men är det ibland som du kanske ringer dem på Norra Brunn och frågar vad är det för bokningar? Är det liksom, vad för
företag? Jag brukar kolla upp innan jag går in.
Ja.
Att vi kollar lite om det finns någon stora sällskap och var de kommer ifrån. För att ibland kan man ju komma på jävligt kul grejer. Ja, det är en begravningsbyrå där och sen så, du vet, sitta Swedbank där. Ja, men det här kanske man kan koppla ihop på något kul sätt, ja, du vet. Och att de har så dålig rent så folk tar livet av sig och då är ni business. Du vet, man liksom, ja, det kan vara ett dåligt exempel. Men liksom att man hittar, och så just det här, ja, och ibland kan man bara ta det på volley också. Om inte konferensen har gått igenom sällskapet så kan man få, ja, och så kommer det någonting. Och då, oftast kan man komma på något kul faktiskt.
Mm.
Sådär. Man får bara låta hjärnan jobba i lugn och ro. Man behöver inte ha så mycket färdigt att skapa ibland, utan bara lita på att det kommer något. Det ordnar sig. Mm. Var på lite gott humör och liksom känns lite busig och gå upp. Jaha, okej. Okay. Och så kommer det bara något. Liksom.
Är du nervös någon gång?
Jag är nog alltid nervös nästan. Framförallt på Norra Brunn. Där känns det alltid som att nu får jag skärpa mig. Men däremot har anspänningstiden blivit kortare och kortare. Den var mycket längre i början. Då var man nervös kanske i en vecka eller, du vet, man hade inte så mycket gig och det var ju, man gick och älte och skrev och slet med de här skämterna. Nu kommer det lite mer att jag kan ta, vad fan, jag jobbar med 25 år, det är inte så konstigt egentligen. Men nervös är jag, det är. Därför att varje publik är ny, varje kväll är ny och du kan inte gå upp på rutin i det här jobbet.
Mm. Är det lätt att liksom slappna av? Alltså jag menar, nu har du gjort det 25 år liksom, men...
Nej, det är inte lätt att slappna av. Jag tycker att det går. Du kanske... kan ju ge ett avslappnat intryck, men du kan inte tänka att det här är inget problem. För då blir det problem garanterat. Ja.
Men släpper liksom anspänningen så fort du kommer upp? Eller liksom...
Ja, så fort jag får de här första skratten känner jag, okej, okay, nu åker vi liksom. Mm. Men innan du har fått dem, då står det ju väga.
Mm.
Om du ska liksom, att det ska bli så här bra som du hoppas att det ska bli. Det spelar ingen roll hur etablerad du är. Går du inte upp och leverera och sätta de första skämten, då har du uppförsbacke även om du är Babben Larsson eller Claes Malmberg. Du måste leverera.
Ja. Uppfattar du att du har större press på dig själv i och med att du är Babben Larsson än exempelvis andra som inte är lika etablerade?
Ja, det är klart jag har. Det kanske är, de kanske är där. Om det är Norra Brunn, då har de läst mitt namn och så kanske de har läst två namn till som de inte tycker är. Ja, det är Martin Svensson och så är det, du vet, Bärad så här. Och även om de är skitbra komiker så har de betalt för att få säga mig. Så även om Bärad och ja, vem är nu? Jörgen kanske. Martin Svensson. Mm. Ja, och även om de går upp och är skitbra. Om inte jag levereras kan publiken ändå bli så här. Men Babben var ju inget bra. Alltså. Mm. Och det är ju inget bra. Därför att min princip och min målsättning, det är att varje gig jag gör ska vara så bra så att jag får ett nytt jobb på det.
Mm.
Så att någon i publiken ska tänka, fan vad bra, och vi har ju konferensen här, hon skulle kunna komma, du vet.
Mm.
Det är så, för att du har alltid jobb, helt enkelt.
Jag var faktiskt och kollade på, det var Måns Möller som headliner, och det var på Norra Brunn.
Uh-huh.
Och så var det Berard Rosberg du snackade om, va?
Mm.
Och då första gången jag såg honom.
Mm.
Det var otroligt roligt alltså.
Ja.
Och det är så kul också när man ser någon som man inte känner till. Det här var i och för sig 2 år sedan då.
Mm.
Men det är så fantastiskt. Och så då känns det nästan som att det är någon slags press som liksom lyfts av headlinen på något sätt.
Mm.
Och han var i och för sig, alltså Måns var också jätterolig, men det är så otroligt roligt.
Mm. The next stop's where I get
off. Du har ju Stjärnorna hos Babben nu.
Ja.
Hur är det att göra det programmet?
Det är väldigt kul. Det är en bra redaktion. De är helt galna. Och det är högt i tak.
Mm.
Jag tycker att formatet var bra från början och jag tycker att vi har skruvat till de skruvar som satt löst före säsongen och liksom, ja, vi har skruvat på allting vi kom på. Vi är inte nöjda med vignetten, vi gör om den. Vi är inte nöjda med första roasten, ja, vi fixar till den nu. Den ska vara vassare, det ska vara bilder, du vet. Det är inget bra att bandet sitter splittrade med en trappa, men nej, då sätter vi ihop dem och trappen blir, du vet. Alla de här grejerna, ny inslagsproducent som verkligen är inslagsproducent liksom, och väldigt mycket bra nöjesbakgrunder hos researcher och sådär. Det är liksom, jag tycker att programmet har lyft till 2,0 i år verkligen.
Mm.
Så att även om vi går i dödens grupp, vilket vi ju gör mot Let's Dance, som ju slår ihjäl det mesta andra, så har vi hyggliga tittarsiffror. Framförallt så är vi som har gjort programmet känner att yes, vi har lyft upp det verkligen ett steg i år. Så jag tycker att det är väldigt kul att leda det. Vi har sån här, mycket jobba i stor forum. Vilka gäster ska vi ha? Och är det en enda människa som säger, den där gästen är så sjukt jobbig, var jätteelak förra gången, och så, då tar vi inte dem. För folk kan fan sköta sig när de är på tv. De behöver inte komma och tro att de är någonting. Därför att vi jobbar allt tillsammans. Om inte de trivs i sminket eller liksom någon går otrevlig mot liksom studiemannen, så här, så ska vi inte ha det, utan då liksom, nej, då bjuder vi någon annan.
Jag tyckte det var väldigt kul och härligt programmet med Pia Sundhage.
Mm.
Vilket program är du mest stolt över, eller vilket avsnitt?
Pia blev bra. Mycket bättre, för att det var så intensivt när vi satt och pratade, så jag hann inte riktigt att få någon analys av hur det skulle bli. Och så tänkte jag efter att, men det blir nog väldigt mycket prat nu, för det var ju inte så mycket musik. Men sen när jag såg det, ah, hon är ju så bra.
Mm.
Hon är så, det är så intressant att lyssna på henne. Och hur hon tänker med ledarskap och hur hon ser fotboll. Och så den här frågan just om hur hon ser planen, ser hon det uppifrån eller, du vet, hur. För att liksom, det där, det är en fråga som jag ville ställa till Zlatan, men han kommer ju aldrig att bli intervjuad. Så då tänker jag, då ställer jag till henne istället. Mm. Hur ser hon på det här? För det är något jag har tänkt på, hur fotbollsspelare ser de sig själva som ett dataspel när de springer liksom på en plan, och hur de andra ligger, eller hur är det? Och det sa hon ju, att det var faktiskt det vi så, att man kollar positionen fast uppifrån samtidigt som man springer liksom nere på planen. Jag tycker att Måns program är väldigt avspänt och bra. Vi var på turné då, han och jag. Så vi umgicks liksom väldigt mycket. Vi spelade World Feud, jag slog han i quizkampen och han var skitsur på mig. Han är dålig förlorare. Och sen tyckte jag att den här utmaningen vi hade, där han skulle spela tennis mot en av sina bästa vänner, Jonas Björkman. Där Jonas Björkman hade en stekpanne. Tycker jag är så sjukt rolig grej. Så att bara vi hade en, för vi visste att de hade gått en sån match tidigare, och då hade han slått han sådär med 7-0 eller någonting. Så det här var ju en revansch då. Men bara det här att det står en världsstjärne, du vet, på baslinjen med stickpanne. För mig så är det så sjukt roligt.
Mm.
Och så det här ljudet, såhär kock. Han slår till bollen med det. Ja, jag vet inte, det kanske var jag i Sverige som tyckte det var roligast, men jag tyckte det var
väldigt roligt.
Sjukt roligt tyckte jag.
Jag uppskattar ju att det är det här liksom, kanske det är lite utan några övriga jämförelser, men som jag försöker göra med podden, kanske att det ska vara ganska avslappnat.
Mm.
Men det känns ju väldigt, väldigt avslappnat ditt program.
Mm.
Och det känns liksom som att det är lite humor, det är lite seriositet, och sen så det går liksom fram och tillbaka hela tiden.
Mm.
Ligger någon idé bakom det eller?
Nej, men det är väl kanske, ja, men det gör det väl, såklart. Vi vill ju inte bara skrapa på ytan, utan om det har varit någonting som där vi känner att det finns någonting att lära av det, eller att jag vill höra mer om hur för jag försöker ställa frågorna där jag inte riktigt, för att man sitter, det vet du själv när man intervjuar, man har ju läst in sjukt mycket research, man sitter ju på den. Och före omgången, då låg dessutom frågorna insprängde i intervjun. Så att då
okej, okay, och nu frågar jag det här och då får jag det svaret och då kan jag styra det, så då kommer jag osökt in på den här frågan som en poäng. Men nu har vi skilt det åt verkligen, så det är 6 frågor och sen är det intervjuer runt omkring. Och då kan den ta vägen vart den vill. Och då kan jag ställa de här frågorna som inte är, ja, vad gjorde du 1997 på Globen? Utan mer, 1997 på Globen så debuterade du, men vad hände sen? Eller hur kändes det? Du vet, så att jag kan gå ett steg till med någonting som tar avstamp i researchen, men som jag inte vet än och som jag är nyfiken på, för det blir bättre TV.
Det där uppfattar jag att många gör, utan att jag säger att jag gör bättre, men alltså att många har sina frågor och följer dem slaviskt oavsett vad personen frågar.
Och det är helt sjukt att man inte ens Skavlan följer upp. Han får världens grejer liksom av gästerna och han bara, ja, och där är ju också gift. Och så ställer man liksom, du fick precis liksom en statshemlighet här serverad och du tog inte ens upp paketet liksom. Och det där, det är inget bra. Eller också har han ställt följdfrågor med det bortklipp, för det blev, men det blir konstigt att de inte ställer sig till i programmet, tycker jag.
Men jag tycker det är väldigt mycket så. Alltså att man saknar
närvaro, en närvarande utfrågare. Du måste vara när, du måste vara där. Du måste ju fånga upp det, den boll du får. Och inte, ja, så ställer jag där, då kommer jag få den där bollen och då kan jag gå vidare med det här.
Nej, och det är ofta det jag tycker, om jag återigen bara kopplat till mig själv och det, att man att det är ofta det som blir bra, tycker jag i alla fall, att det är när man släpper manus, eller om man säger. Det är då jag tycker det blir bra och intressant på något sätt, när man har ett samtal. Annars så känns det ganska plastigt oftast. Sådär. Men vill du ha liksom den variationen för att stimulera dig på något sätt också, att göra liksom lite stand-up, lite programlederi, lite konferensier och sådär?
Jag tror att jag är sån att jag blir ju fort uttråkad. Så att det är nog därför jag liksom bredde mig hela tiden. För när jag bara körde stand-up de första 10 åren, sen gick jag in i väggen. Det var en massa annat också som bidrog. Jag jobbade väldigt hårt och åkte mycket och sådär. Men bland annat så var det också det att Jag tog det så långt jag verkligen kunde, och så hade jag premiär på en ny show i Stockholm, så fick jag en recension av en väldigt kunnig recensent som har sett jättemycket stand-up. Ja, roligare än så här blir det inte, och då tappade jag totalt motivationen. Och han bekräftade någonting som jag redan hade känt, att just nu kan jag inte utveckla mig i den här genren längre än det här är mitt bästa, och nu ligger jag på min högsta nivå här. Och det enda jag kan göra nu, det är att ligga och förvalta den, och förvaltningsråd, det är inte min grej. Då vill jag utveckla något nytt till det. Så att då liksom åkte jag till England och började liksom jobba där. Och så småningom så insåg jag bara att i grunden så var jag faktiskt utarbetad och var tvungen att sluta med stå upp i 7 år och göra andra saker.
Det här var slutet av 90-talet, va?
Ja, det var det.
Hur påverkar det dig framöver?
Ja, det påverkade mig på det att det var en sorg, tycker jag. Att du har någonting som du har jobbat fram och du är skitbra på det, och så förvaltar du inte det bättre än att du är tvungen att lägga av. Det var fan sorgligt alltså. Att jag kände att det här är min identitet mycket mer än att jag är skådis. Så komiker, det är min grej liksom. Och så har jag jobbat och jag har jobbat upp mig själv och det har blivit, och jag har liksom verkligen tillägnat mig hantverket. Och så får jag bara hålla mig undan för att jag har kört för hårt. Nej, det var ett nederlag, kan jag säga. Det var En del i den här, i alla fall i den så att säga skesliga rehabiliteringen, det var att smälta att jag hade förstört något som egentligen var så en sån bra grej för mig och som jag var så duktig på, och så hade jag sabbat det liksom, så jag inte kunde jobba med det. Det var hårt att hacka i sig.
Hur hanterade du det då?
Nej, men jag fick ju jag började ju igen 2005 då. Jag hade 7 års uppehåll. Och då var jag väldigt försiktig. För då hade jag också precis bara något år innan varit nära vägen igen. Fast då med hundsport. Och då började liksom poletten ramla ner. Det spelar ingen roll vad jag gör. Går jag igång, då kan jag bränna ut mig. För jag har ingen broms, jag har bara gas. Och det var då jag började liksom utveckla ett varningssystem som blinkar och slår alarm. Nu är du på väg in i det här maniska. Och sen har jag en broms som funkar, som tar direkt när jag bromsar på den. Och det är min räddning nu. För det är klart, man kan ju medicinera sig också, så att man blir bara så här, ja, vad roligt. Men det är inte jag. Mm. Nej. För att när jag trycker på gasen, då händer det liksom någonting. Och det där gillar jag.
Mm. Men har du liksom tillräckligt mycket ledighet nu? För att innan vi slog på mickarna här exempelvis, då vi stod och pratade lite. Och du har ju uppenbarligen väldigt mycket att göra. Du har ju mycket att stå i liksom.
Mm.
Hur tar du vara på ledigheten?
Jag var ledig igår. Då stack jag ut på landet. Jag har köpt ett, jag har ju hus på Gotland då ihop med min syra. Men det är ju lite långt att åka dit. Så därför, när vi sålde gården när mamma gick bort för några år sedan nu då, på Gotland, så investerade jag faktiskt de pengarna i ett hus bara 40 minuter härifrån. Och då åker jag ut dit och bara går in genom grinden där och kommer in i trädgården, så ramlar liksom axlarna, så blir jag lugn. Och där ute har jag inget bredband och ingen telefon, och jag har ingen dator eller någonting. Utan jag kan sitta med surfplattan med ditt sådär till nöds, men verkligen sådär, det är tyst, det är liksom, det har den här trädgården, jag kan gå och plocka kvistar och klippa ner perenner och du vet, och så sitter jag in och så läser jag, och det är sånt där som jag blir lugn. Jag sover jättebra där.
Kvalitetstid.
Det är kvalitetstid. Så att, nu såg jag här i början av året, då har jag jobbat mycket, och så har jag varit i Kenya och så har jag varit sjuk och sådär. Men nu, så har jag bara varit där 3 gånger i år. Men nu ser jag, nu blir det oftare och oftare, och det kommer att bli mer och mer nu framöver. Och det är precis så jag vill ha det.
Är det något slags resultat av att du har varit ute på klubbarna och varit i liksom offentligheten och blir igenkänd och sådär också, att du vill liksom komma ifrån på något sätt?
Jag tror det, och det här ökar och minskar väldigt mycket med hur du är med på tv. Så nu när jag är på tv varje vecka, då ökar ju direkt igenkännheten och att folk kommer fram och pratar. Och alla är väldigt positiva och glada och tackar och sådär. Men sammantaget så blir det ändå att du måste alltid vara beredd att jobba så fort du går utanför porten. Det är alltid någon som vill ta en selfie med dig. Det är alltid någon som, du vet, vi spelar in en film och skickar till någon. Alltså det är så mycket extra idag som inte var bara för 10 år sedan. Som har tillkommit att du alltid måste vara beredd att liksom representera dig själv. Det är mycket mer sånt idag.
Hur hanterar du det då? Ställer du alltid upp, eller kan du bli liksom, jag kan bara tänka mig om du har en dålig dag liksom.
Ja, igår var det faktiskt en dam som gick på mig när jag kom in på en restaurang. Jag var där för att lyssna på ett band. Och hon gick på mig ganska mycket så där och gav sig liksom, inte fast jag markerade att först vill jag hitta en stol och sätta mig, och du vet, så hon högg mig direkt bara jag kom in. Och sen vi har liksom pratat här och se och så. Hon hela tiden kom och bara liksom högg in. Så att jag började markera mer och mer. Till slut så fattade hon. För hon ville att jag skulle ta med mig någon broschyr. Och till slut så tog jag den här broschyren när jag gick. Och bara för att visa att jag har hört vad du har sagt. Men du kan gå på mig så där hårt. Liksom. Du måste ju fundera lite gränslösa. Och då måste du markera. Men om folk bara kommer fram och är liksom snälla och inte är så där lite bossiga och krävande, då är det inget problem tycker jag. Men också när jag är på tv så kommer det väldigt många approachar mig och vill att jag ska fronta olika föreningar och intresseorganisationer och sånt där, fastän jag inte har någonting med det att göra liksom. Och så säger jag, men alltså jag har ju inte det här sjukdomen, jag har inte varit med om den här upplevelsen, och då blir det ju inget bra att jag frontar heller. Så att vissa vill ju bara ha liksom ett bra frontnamn då till sin, och där måste jag också vara väldigt, väldigt tydlig att, men du, jag har ju faktiskt inte blivit överkörd av en lastbil och är med i den intresseorganisationen. Så att det är det första pressen kommer att fråga, har ni blivit överkörd? Nej, men jag har inte blivit överkörd, jag är bara front. Ja, men det blir ju inget trovärdigt liksom. Så att liksom, ja, det man får vara tydlig, och sen de dagar du inte orkar, då får du ställa in och så säga, men idag orkar jag inte. Du kan skylla på tidsbrist eller jag mår inte bra idag eller någonting. Jag ställer inte in jobb, men jag kan ställa in typ intervjuer eller sånt här som är kring grejer så att säga. Det kan jag, möten och liksom sånt. Då rensar jag bara almanackan, för idag går det inte. Idag måste jag ladda batterierna. Mm. För att nu är de precis så där så det lyser på rött. Mm. Och då vet jag, då kan jag liksom, då blir inte jag snäll till slut. För ingen är liksom helt perfekt. Utan rätt som det så har det bara bit för mycket. Och då det är lite mitt jobb att känna var jag befinner mig där.
Men är du selektiv i vad du är med i? Liksom för sammanhang och sådär. Alltså utöver organisationer exempelvis och intervjuer eller tidningar eller sådär.
Jag har en kvot på hur många ståuppklubbar jag jobbar på per termin. Men det är för att jag får kanske en sjundedel betalt där mot vad jag får om jag tar ett ståuppjobb ut i näringslivet. Så att jag måste ju titta även på ekonomin. Jag kan inte bara jobba i klubbar när jag är på den nivå där jag är egentligen. Men däremot tycker jag det är skitkul som förra veckan när jag åker upp till Gastar, du vet, som jag inte har varit på några år och träffat den publiken. Jag har ju bott i Gävle i 3 år. Jag är jättekul. Eller när jag är på några brunn och sådär. Och jag gillar det. Men jag har en klubbkvot. Jag har faktiskt en podcastkvot. Det är också ganska nytt. För nu har det blivit ganska mycket förfrågningar om allt fler driver podcastar. Och så nu, just nu för våren har jag podcaststopp då. Till och med sommaren. För att nu har jag varit med och ska vara med i någon år till då. Och sen är det bra med det. Så att, för det finns så mycket idag du kan vara med i. Och då får man fördela grasarna. Det är så jag säger det.
Men hur väljer du då?
Då försöker jag väl kanske kolla att det är någon sån här spridning också. För att en podcast som har liksom 200 lyssnare eller som kanske har 25 lyssnare, är det det jag ska lägga 3 timmar på liksom? Jag måste ju faktiskt ställa den frågan ibland. Bara för att jag kan vara med så måste jag inte vara med på allting. Det är mycket skolprojekt och det är mycket att man ska liksom vara med i sådana sammanhang och bli intervjuad. Och kan du prata om gotländskan som språk och kan du se oss ord? Jag kan splittra upp mig hur mycket som helst. Så att då väljer jag, när jag känner att det pirrar till, ja, det där låter kul. Andra verkar, okej, okay. Om där kan jag nog komma på något att prata om där liksom. Då tackar jag. The next stop's where I get off.
Kan du bli trött på att, för att nu kan jag bara tänka mig. Alltså du är ju din egen produkt, så att säga. Du är ett namn, du är ju liksom Babben Larsson. Kan du bli trött på det? Alltså jag vet inte om jag ska ställa frågan riktigt, men jag vet inte om du får hur jag menar liksom att du blir sedd som ett namn snarare än en person.
Jag kan bli trött på att det kan vara så, men jag blir inte trött på mig själv därför att jag är ju inte Babben Larsson. Alltså på det, förstår du? Därför att det, Babben Larsson är ju mitt jobb på ett sätt. Nu är jag Babben Larsson också, men jag har inget problem att skilja åt den jag är när jag inte jobbar och den jag är när jag jobbar. Men idag har det ju blivit så att så fort jag går utanför dörren så jobbar jag på ett sätt. Jag representerar mig själv. Jag måste liksom, även om jag själv inte är på väg till ett jobb eller jobbar, så måste jag inse att alla andra tycker att nu är jag Babben Larsson. Jag kan inte komma undan det. Och det kan jag ibland känna, det är det som suger ibland när man är trött. Men jag kan bara gå hem då och bli Barbro Larsson. Och behöver inte göra ett jävla skit. Jag kan bara sitta hemma och dra på mig ett par liksom pyjamasbyxor och sappa på tvn eller sitta och hänga på YouTube resten av dagen. Så att liksom,
vad är den största skillnaden mellan Barbro och Babben?
Det är svårt att säga. Det är någon känsla med er faktiskt att jag tror ändå att det finns en vaksamhet och en awareness liksom när jag är ute att jag vet att jag har ögonen på mig och att jag kan bara släppa det när jag kommer hem. Och att det är väldigt skönt. Och så också när jag kommer ut på landet, då skiter jag i det så här.
Jag vill tänka mig att en av de främsta liksom fördelarna med att ha ett namn är ju just enmansföreställningarna som har kommit upp väldigt mycket nu som jag tycker är väldigt rolig, en kul utveckling att man kan gå och kolla på en eller eventuellt 2 personer då som liksom pratar och som kör stand-up. Hur tycker du att den utvecklingen är? För jag vet att du också har haft din föreställning.
Nej, jag tror att den är ganska naturlig. Den kommer ur 2 saker tror jag. Dels så var det ju att när du blir riktigt duktig så vill du göra en egen helafton. Du känner att då kan du fördjupa det på ett annat sätt. Du behöver inte bara stå och vara rolig. Du kan också blir mer dramaturgisk och låter kurven gå lite upp och ner, och du kanske hör andra historier. Och det har ju visat sig att alla har ju det. Du har med en allvarligare botten, och då behöver du ha den spacen. För det är inte riktigt det som folk förväntar sig när de går på Norra Brunn, och det är ju helt i sin ordning. Utan då får du ta den där tiden då du gör en hel afton liksom, och så kommer du ner till slut i det där, och sen är det här. Min son är sjuk, eller min pappa hade den här liksom diagnosen, och det var skitjobbigt för mig, och det blev så här. Så kan man skoja om det, men man förstår också att det här är smärtsamt liksom, och det är på riktigt. Och det tycker jag, det är en jäkla styrka, för att stuppen gör ju att vi är ganska bra som kommunikatörer. Och kan vi då dessutom prata om någonting som verkligen griper tag, det är ju upplevelseindustri vi jobbar med. Så då, det blir ju en extra dimension tycker jag i upplevelsen, när du börjar känna, oh shit liksom, det griper tag i det verkligen på riktigt. Det är inte bara skratt, utan det är också jädrar alltså.
Jag tycker det är coolt när liksom man hör att det blir helt knäpptyst. Mm. Och sen kanske till och med att det kommer ett skratt ganska tätt. Alltså så här, men det är väl ganska nytt, är det inte det?
Ja, det är ganska nytt. Och jag tror också att det hänger ihop med den andra saken. Och det är att det kom en enorm lågkonjunktur 2008. Och företagen har inte riktigt köpt stand-up på det sätt de gjorde innan. De har dragit in på underhållningen, och de försöker kanske mer ha tänkvärd underhållning med liksom lite managementkonsulter som är underhållande eller någonting sånt. Eller har de dratt in på det helt för att det inte läge att slösa på liksom pengarna på saker som inte går till produktionen. Mm. Det var väldigt mycket att börja liksom verkligen explodera då. Att för firmagiggen försvann, det gick ner väldigt tydligt ett tag.
Har du några planer på att sätta upp en ny föreställning?
Inte just nu. Vad hände gick ju skitbra, men det är liksom, det är bara 1,5 år sedan jag lade ner den, så att jag måste vara med om lite först.
Har någonting att förmedla?
Jo, nej, men jag ska ut faktiskt på en turné i höst som jag tycker ska bli skitkul, som ett tema, men det kommer att bli en stupp-turné då, med min stupp som jag har för dagen. Och det är att jag har en Sverigekarta hemma där jag har satt en nål över att jag giggar. Och sen har jag haft den här planen ganska länge. Jag vill fylla den där kartan. Jag vill ha varit överallt i de här samhällena som är över, du vet, 15-20 000 invånare. Så att nu har jag suttit och liksom inventerat alla de orterna och skrivit ner dem. Och i höst sätter vi igång med de första 7 landskapen. Och jobba en vecka i taget liksom. Ett landskap är litet, så där spiller det över på ett annat. Men så ligger jag där och spelar liksom i de första 4 största orterna där jag inte redan har varit då. Okej. Och jag tycker att det ska bli så jäkla kul turné.
Ja, cool projekt.
Mm. Och det är också det här, för att när jag var ute med Vad hände, då kom vi inte ens in på Växjö konserthus, för det är så sjukt jävla fullboket. Det är föreläsare, det är komiker och det är musikartister. Alla är ute för att du måste ut och hämta pengarna idag. Du kan inte sitta på ditt arsle som musikartist, sälja inga skivor. Och Spotify får du bara liksom en shred av vad du får om du säljer hela skivan. Så du måste ut och sälja varje skiva med din namnteckning för hand till publiken. Mm. Komikerna är ute just därför att de har egna föreställningar, för att även då företagsvärlden liksom inte köper lika mycket underhållning. Och då började jag tänka så här, men var är folk inte? Och så kom jag och jag har den här kartan. Fan, det här är ju en idé liksom. Så nu håller vi på liksom jag tror att turnén kommer att heta Här kommer babben. Mm. Och sen ska vi göra någon kul affisch på det där man kan fylla i liksom ordsna Storuman liksom. Så här kommer babben. Okej, okay, ja, du vet va. Och så för jag har ju växt upp på ett litet ställe själv, så för mig så finns det inget liksom skrämmande eller avstånd så här, att det är något jobbigt att jag kommer till en mindre ort. Jag tycker att det är ganska kul, för att det är precis så jag har växt upp själv. Mm. Så jag tycker att det ska bli skitkul ute. Jag kommer att få se så mycket lokala samhällen som jag aldrig har sett. Och ja, det tycker jag ska bli jätteroligt.
Nu kanske det är lite dumt att fråga, men liksom, blir man rik på att göra en enmansföreställning?
Om den går bra blir du, så genererar det bra med pengar. Jag menar, är du Schifferts och Fredrik Lindströms liga, då blir du ju mångmiljonär.
Just och fräscht.
Ja, de kör ju liksom på arenor. Vilket jag kanske kan tycka kvalitativ synpunkt inte är det optimala. Det tycker inte jag. Jag tycker att konserthus eller en teater någonstans mellan 500 och 900 personer är egentligen idealet. Det går att jobba i större lokaler, men det blir en annan sort som inte jag tycker är lika rolig. Jag vill verkligen kommunicera. Och då blir det mer bara att du går utåt, men du kan liksom ta in, du kan prata så mycket med publiken och resonera med dem på det sätt som jag vill jobba interaktivt. Så. Men visst får du tjäna pengar. Ja, det året som jag gjorde Vad hände, så ökte min omsättning då, med typ en knapp miljon, tror jag. Någonting sånt. Så att den var lönsam. Nu är det här, den här kommande turnén är ju lite annorlunda, för nu är det ju inte storstäder och stora konserthus. Här är det mer Folkets hus, bygdegårdar och mindre teater då. Men jag kommer å andra sidan vara ensam, för då hade jag med mig 10 personer. Nu kommer jag vara själv med en turnéledare. Så att det kommer fortfarande liksom att gå ihop sig lugnt ekonomiskt om det bara kommer. Liksom. Så att vi får folk.
Men vad gör du av pengarna? Alltså, återinvesterar de på något sätt? Eller sparar du dem? Eller vad?
Jag är jättedålig på att göra av med pengar. Jag har sparat väldigt mycket av mitt överskott som företaget genererar, har jag investerat i pensioner, i fonder. Som jag förvaltar så där lite med vänstern. Jag går in så där varannan månad och kollar, är det plus eller minus? Fan, är det minus? Jaha, det är den där fonden. Ja, naturligtvis. Och så byter jag den. Jag är oerhört oengagerad. Men det har funkat ändå. Och sen vet jag inte riktigt, kommer jag gå i pension och när ska det bli? Och du vet, för att just nu så upplever jag att jag fortfarande är på väg liksom framåt med full fart. Jag har ingen sådär planer på alls att retirera på något vis. Jobba något mindre för att jag ska liksom vara med i ledig, det är en sak. Men inte liksom sluta och generera nya projekt och sådär. Men sen, vet jag, har väldigt få. Du kanske har någon bra idé. Vad gör man?
Alltså, jag är ju student.
Jag vet, men om jag hade pengar, vad skulle du göra då?
Ja, du skulle kunna åka med mig till Los Angeles imorgon och köra lite stand-up där.
Ja, ska jag kunna göra.
Nej, men resa är kul alltid. Ja. Det älskar jag i alla fall. Men annars, jag tycker också det är svårt. Man köper mat, kan köpa en klocka.
Jag har ingen klocka, jag använder inte klockan.
Gör du inte det?
Nej, där har jag sparat mycket pengar genom åren, tror jag.
Ja, det är så.
Jag kan köpa en sån här Mont Blanc-penna för 125 000. Jag kan köpa 10 sådana kanske.
Har inte Adam Alsing en sån?
Säkert. Du vet, framförallt män, de håller på med så mycket statusmarkörer hela tiden och mäter sig med varann. Så på ett sätt så är det mycket billigare att inte ha så mycket sådana hang-ups. Men som sagt, det är klart att jag skulle kunna köpa en Tesla. Det skulle jag kunna göra.
Vad är en Tesla?
En Tesla, det är en elbil som är specialdesignad, skithäftig.
Uh-huh.
Som har kommit nu sista halvåret.
Uh-huh.
Den kostar så här 800-900 000.
Oj.
Skitfräck.
Uh-huh.
Skitsnyggare. Då står jag nere på Landvetter, på utställd.
Okay.
Jag går där stryk. Men om de repar en Mazda här i Solna, vad fan tror du då inte om jag är ifall man står med en Tesla på gatan?
Ja, exakt.
Nej.
Däremot bostad är alltid bra, kommer jag på nu. Spara till. Men
det är sant.
Så.
Men jag har ju min lägenhet. Och så har jag mitt hus. Och så har jag en halv stuga på Gotland. Och en lägenhet i Visby. Jag är tung på fastigheten.
Du har nästan lika många som Zlatan.
Ja. Ja.
Babben, vad skulle du vilja göra mer av?
Sjunga musik. Konserter, det är jäkligt kul att hålla på med musik. Jag har ju en stark liksom musiker i mig som pockar på att sen är inte jag världsbäst på det, men liksom jag mår väldigt bra av att få hålla på med musik. Jag gillar att hänga med musiker. Jag trivs i det sammanhanget liksom. Musiker och komiker är väldigt avspända. Ja, det blir oftast väldigt kul snack om man liksom sitter och bollar. Jag kan tycka det är väldigt mysigt med de här efterhängen liksom.
Mm. Du sjunger både på gotländska och på rikssvenska, va?
Ja, det stämmer. Mm.
Tänker du själv på det eller?
Jag brukar bestämma när jag skriver texten om det ska vara svenska eller om det ska vara gotländska. Det är lite olika vad som passar tycker jag.
Ja.
Och det där kan jag känna lite när jag läser faktiskt Sonja Åkessons poesi också. Hon är ju gotlänning. Jag kan nästan känna när hon har skrivit mer på svenska och när hon har skrivit på gotländska. För hon bytte ju också. Jag är ju tvåspråkig i svenskan tack vare scenskolan då. Ja. Så jag kan ju byta så här mitt i en mening. Men
du är väldigt duktig på dialekter.
Mm, ja, ja.
Jag hörde dig nyligen prata göteborgska. Ja, men jag är ganska så här, nej, typ Stockholm jag försöker prata, det låter ju bedrövligt.
Ja, men jag har bott i Göteborg i 5 år.
Jo, men ändå, jag har bott här i 3 år. Jag kan ju prata så här, okej, stockholmska, men det låter ju bedrövligt också.
Ja, okej.
Så jag vet.
Man får öva. Ja. Nej, men när jag bodde i Göteborg, du vet, så här, då bröt jag, man bryter ju neråt så i Göteborg. Istället för här trycker man ju uppåt och där trycker man neråt.
Mm.
Och liksom när man väl kommer på sådana nycklar, sen gillar jag ju Hermes. Mm. Jag tycker det är kul. Mm. Så att var jag gärna flyttar runt i Stockholm och i Göteborg och Gävle och så har jag färge in, tror jag, lokaler. Mm. De här tjocka liksom. Jävla, du vet det här. Öppna ärn och lite tjocka el. Och
Norrland?
Nej, jag har inte bott upp så mycket, men det finns ju den här släpiga Luleå-dialekten. Nej, så här släpiga. Det är inget bråttom. Och sen är det ju Archeplog, det är min favorit. Det är bara så att man pratar så här, det är lite så att men jag är grymt dålig på skånska. Jag liksom.
Jag tror du skulle säga jag är grymt dålig på samiska.
Där är jag värdelös. Jag tror inte jag kan något på samiska tyvärr.
Nej.
Men skånskan är svår för att det är ju diftonga precis som gotländska, men de är vänner precis tvärtom. De säger hej och vi säger hej. Du vet så här, det kommer från två helt olika håll så där. Men ibland är skånska härmskånska så här, riktigt dåligt för jag vet att publiken får liksom kallekåra. Så jag kan göra det bara för jävligt. Ja, jag vet det är som att skrapa med naglarna på en griffeltavla.
Ja.
Ja, man måste få ha lite kul ibland också.
Ja, verkligen. Vart kan man se någonstans? Jag vet att man kan kolla på Norra Brunnen 16:e, vet jag. Någon annanstans?
Jag lever så jäkla för dagen. Jag får nästan ta fram almanacken och titta. Mm. För jag har faktiskt en hel del offentliga jobb. Men det kommer en påsk nu.
Just det.
Just det. Mm, jag ska vara med på minuten där, ja. Och sen har jag lite sån här mer interna jobb, sådana här galor och sånt där. Men Viskogens galor den 3 maj på Cirkus. Ett sånt tillfälle när jag är konferensier. Jag ska vara i Sunne hos Kristoffer Appelqvist på hans klubb där som han har i sitt missionshus. Jag kommer till Norra Brunn igen i maj och sen så börjar jag föreläsa slutet av maj. Så då åker jag med en sån här cirkus där vi är liksom 6-7 stycken på en hel dag så har man 45-50 minuter var då.
Mm.
Så då åker jag runt ganska mycket i de storstäderna. Jag ser här lite Malmö och Växjö och Linköping, Halmstad.
Vad kul.
Ja, så lite sådär ser det ut framöver.
Vad kul.
Ja.
Babben,
ja.
Tack så jättemycket för att du tog dig tiden till mig.
Tack själv.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.